Välkomna till TOTS Unit 5 Forza, en podcast med tankar och diskussioner runt om FC Barcelona. Eftersom det här är vårt första avsnitt så tänkte vi börja med en kort liten presentation av samtliga panelmedlemmar så att säga.
Hej, jag heter Malik Ahmed, jag är 23 år gammal. Skriver för Barcelona-redaktionen på Svenska Fans. På fritiden så var jag fotbollstränare för ett lokallag här i Alingsås. Fast nu ska jag få en annan roll. Annars så pluggar jag bara i skolan. Och vi skapar den här podcasten mycket på grund av att så vi kan få ut våra ord till övriga Barca-supportrar vi firar.
Tjena, Armin Sandi, 25 år gammal, boende i Mölndal utanför Göteborg på västkusten. Skriver på Svenska Fans för Barcelona-redaktionen. Har tidigare representerat Örgryte i svenska lag som redaktör och startade faktiskt mitt modersland, kan man säga. Iran startade upp Svenska Fans-redaktionen där också. Så redaktör är ett tag. Och Iran är det första laget jag har hållit på någonsin för övrigt. Pluggar just nu på vuxenutbildningen för att läsa på idrottshögskolan vid sidan av på fritiden. Tränar också, går in på mitt fjärde år som fotbollstränare för ett lokalt lag i 15 års ålder. Dömer också fotboll sedan 8 år tillbaka.
Ja, Antorp, 19 år från Falköping, Skövde, trakten. Lite hål, kan man säga. Före detta, skriven på Svenska Fans, numera kör jag ringblad på Aftonbladet mest, ser lite andra grejer runt om, typ det här. Ja, det var kortfattat.
Då säger jag väl till att avsluta presentationen då. Mitt namn är Alexander Jonsson, 19 år gammal, bosatt sedan 4 månader tillbaka i Barcelona. Jag skriver för totalbarca.com, det har jag gjort i nästan i runt 2 år, nästan 3 skulle jag tro. Till vardags så pluggar jag spanska här i Barcelona. Förhoppningsvis även katalanska snart. Mer än det, jag är ursprungligen från Malmöområdet, södra delen av Sverige. Och har spelat fotboll sedan jag var 5 år gammal. Det var väl egentligen allt jag hade att säga om det. Så då är det väl dags att starta den här podcasten då, TOTS Unit 5 Forza. Och vi kan börja med helgens match, FC Barcelona Athletic Bilbao 5-1. Vad har vi att säga om det?
Man känner det är ganska tidigt att Barca skulle vinna matchen. Men Bilbao har ju inte varit ett hot mot något under hela säsongen.
Alltså det är inte samma Bilbao som i fjol överhuvudtaget, kan man ju säga.
Nej, det är inte. Men det är, jag tror det är som stödde Bilbao mest under helgen. Under veckan var ju Llorentes transferrykten. Han ska inte vara klar för Juventus. Mer för match. Vem har du nöjd?
Nästa var det otroligt bra de senaste matcherna. Det klart, det var inte lika bra som mot Levante. För då spelade jag på en nivå som jag vet inte om gjort knappt på flera månader. Bandegas gjorde också väldigt bra matcherna. Också väldigt bra. För en gångs skull så gillar jag att en gästa florerar på kanten nu med CSK centralt. Han har ju verkat rätt bra det, Tito.
Ja, absolut. Jag minns att Andres hade lite halvt problem. Det satt ju inte riktigt ordentligt för honom när han spelade på kanten innan. Nej. Och det märktes tydligt att de på mittfältet inte kunde ta vara på det där eller faktiskt ta den ledarrollen och ta det ansvaret som han ändå satt på när han väl spelade som offensiv mittfältare. Men gud, den där Levante-matchen. Även om liksom Leo målprotokollade på det här och liksom, som Leo spelar nu, det går ju inte att undgå det. Men ja, nu är det mål igen och ja, matchen Iniesta gör det och fy fan.
Det var väl 3 assist och 1 mål från Iniesta mot Levante, vilket är helt galet egentligen.
Men jag tänkte, det är en sak som vet du, jag har tänkt på Iniesta. Det är att hans teknik är väldigt logisk, ifall ni förstår vad jag menar. Ingen sån här körbot, alltså det är inte han som så här, försöker göra något häftigt. Det är verkligen det lättaste sättet att ta sig ut den här ytan, eller det lättaste sättet att laget ska anfalla. Och just det, den tekniken han har, alltså. Jag tror inte vi har sett färdigt av det. Jag vet inte, detta år kommer han vara den viktigaste och bästa Barca-spelaren. Framför Xavi och framför Messi.
Jag brukar liksom fundera hur bra hade Iniesta varit om han inte hade haft alla de skador han haft de senaste åren. För det är lite varit det som har stoppat honom hela tiden. Han har börjat bli så här otroligt bra, så drabbas han av en ny skada. Och så samma sak när han kommer tillbaka igen, så blir det en ny skada. Så jag undrar nästan, skulle han liksom kunnat vara uppe och tävla mot Messi i att vara världens bästa om han liksom hade varit skadefri under en längre period?
Ja,
det är ju fotboll nu. Förutom tre veckor i säsongen där i början så har han ju varit skadefri nästan hela året.
Jo, men om man tänkte genom längre period, för nu så har han ändå liksom haft så många skador på vägen. Om han hade haft med sig varit skadefri i flera år och min gäst hade haft varit lika skadefri, liksom hade kunnat stanna under ut.
Just det, jag hade lite fler mål så har jag också varit en verkligen total fotbollsspelare.
Men det är väl det som alltid varit min gäst, att han har alltid varit, hamnat i skymundan för att han inte gör just målen eller det som syns, utan han liksom ligger bakom allting istället.
Och vet ni vad det bästa är? Det är just det att han verkligen bryr sig inte ett dugg om han vinner eller om han vinner Champions League på egen hand, utan han blir bara spela fotboll och hem till sin fru och barn.
Nej, exakt.
Det är det som är så underbart med honom, att han fortfarande är fötterna på jorden.
Det har varit lite samma sak med Xavi på sistone. Alltså, i och för sig så har både Xavi och Iniesta, de har fått det erkännande att de förtjänar nu senare år. Men inte så var det ju så att de var i princip lika bra även då, fast de gjorde inte så många mål sist som andra aktiva mittfältare gjorde och fick stå lite i skymundan då. Men om man har sett i spelet så det är nästan alltid någon av dem som ligger bakom den tredje passen innan målet då, så att säga. Det är ofta de som öppnar upp ytan eller slår en avgörande passning som leder fram till målet, även om de kanske inte ger direkt assist eller mål.
Nej, men det är inte jag.
Det är egentligen sjukt hur, om man tänker tillbaka, att Iniesta inte blev en startspelare förrän 08-09 säsongen, utan att han före det liksom mestadels var en bänkspelare och fick spela på fel positioner för att han inte liksom tog för sig på samma sätt och lyste, även fast han gjorde grovjobbet lika mycket som man gör idag egentligen. Bara att det inte i skymundan.
Kan vi väl få se lite samma sak med Thiago nu då, eftersom att Xavi, Iniesta och Fabregas var ganska givna på mittfältet så länge de håller på. Speciellt Fabregas då, om man spelar som man gör nu, så lär han för Thiago även i framtiden lägger av dem. Men Thiago kan ju bli så att han får spela i princip varje match, starta ibland, och det är Iniesta ett levande bevis på att det behöver inte alltid vara en nackdel och slussa sig så långsamt, så att säga. Man behöver inte direkt gå och ta en startplats när man är 20.
Nej, men Thiago är 22 nu, eller 20?
Han är 21.
91. Men hur länge man kan hålla han bänken och förklara för att du kommer upp snart.
Men det, jag tycker det känns ändå rätt så lugnt med Thiago, för han känns väldigt
känns
på jorden, och han vet att det tar tid, och alltså, så som han har spelat den senaste tiden så har han ju nästan kunnat gå in de flesta mittfälten i de största klubbarna i världen. Men han väljer liksom
att stanna. Ja, han hade varit självskriven i många lag. Han hade varit
i många lag. Men jag tror också det med, just som Adam säger, med att Iniesta är ett bevis på att det går att ta det långsamt också. Att Thiago ser de förebilderna och vet. Och dessutom
eller,
så pratar
för dem. Ja, men eller så kan man ju bara ge en bild på Giovanni Dos Santos och se hur det gick för honom.
det funkar också.
Ja, där kom den igen. Ja, gå till Tottenham. 6 månader, jag hittade en bild på hans typ, följer en bil. Ja, det är bra. Nej, men det där med Thiago, det är jätteviktigt. Det där med att man ska inte ha för bråttom, för i samma fall som Giovanni Dos Santos hade. Vi får ju tycka dem av att liksom fotbollsspelare, även om du är elitfotbollsspelare världen över, toppeliten, så går de ju faktiskt en utbildning, som man måste faktiskt tänka att det är något pedagogiskt inlagt där. Man behöver någon viss av speltid också för att kunna akklimatisera sig och allt vad det är. Men samtidigt, om inte man behöver lära sig de flesta saker innan man är själv redo att ta det där steget och bli verkligen startman. Och med spelare som Xavi, Iniesta, Sergio Busquets framför sig på ett mittfält, då är det ju inte så lätt heller.
Nej, det är sant.
Å andra sidan, erfarenhet kommer ju när man spelar också. Så då, liksom, det är någonstans däremellan man måste hitta någon form av balans. Och där är ju coacherna jäkligt bra till handla och mindre viktiga, alltså matcher mot sämre lag i La Liga också. Även sista matchen i Champions League är jätteviktig där. Om inte vi ser bröderna Alcantara på mittfältet igen, som förra året.
Det är härligt.
Ja, precis. Och de två spelarna, Rafinha och Thiago, kommer ju bli verkligen bokspelare i framtiden. Och skulle det bli så att Brasilien möter Spanien och Thiago från Metalapinga. Alltså det går inte ens att skriva en sån saga liksom.
VM-final.
Ja, det har varit så fantastiskt att titta på. Och då vet man bara suttit där och njutit. Ja,
ju... Undrar vilka Massinho på då?
Ja, det har jag nog tänkt så.
Jag får bara veva in en sak angående Thiago. När jag uppe statistiken nu från förra säsongen. Alltså han gjorde ändå 45 matcher under sitt första år som inskriven i A-laget. 45 matcher, det är mer än vad många andra gör i hela liga. Spelar man inte i något topplag så gör man inte över 40 matcher. Så det... han får väldigt mycket speltid ändå. Så jag tror inte varken han eller klubben eller någon annan är så oroliga och tänker direkt över det.
Det känns också som Tito litar på Thiago till hel del. Så att jag tror att den största anledningen till att vi inte sett honom så mycket är för att han har varit skadad nu under den här säsongen och varit borta ett tag. Alltså, annars tror jag att han hade spelat betydligt mer och nu är det mer att han ska komma tillbaka från skadan mer och mer. Och så blir det ju svårare med det motståndet man har i laget.
Jag läste en intervju nu med Vicente Del Bosque på Marca. Tydligen så har han sagt, skulle jag behöva kalla upp 14 spelare från Barca så kommer jag att göra det.
Är landslaget förvånande eller?
Det är, väl ungefär 14 som är aktuella. Om man även räknar in Thiago så är det väl en fem mittfältare och ett par anfallare och i princip fyra i backlinjen.
De tog med sig 8 spelare till Panama. Den då Paul Piquet, Xavi och Thiago saknades. Teo var inte där. Och Dele Pio kommer upp. Det är ändå 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, det kan bli 14 spelare. Alltså tänk er en startelva med bara Barca-spelare.
Fast hade det gått?
Det hade gått i mål.
Hade det gått genom att hade Del Bosque kunnat göra så utan att få så otroligt mycket kritik från Madrid?
Han hade aldrig kunnat göra så.
Marca hade ju fan lagt ner verksamheten.
Nej, men det är många andra som hade... Alltså, han hade aldrig kunnat ställa en hel Barcelva på benen i en igen.
Men vad är... Liksom, det är ju inte förvånande egentligen. För är man världens bästa lag, då måste man ju förstå att de spelarna kommer bli kallade till landslagssamlingar förr eller senare och spela viktiga matcher för landslag som helst. För det är exakt... Man vill ju spela med de bästa spelarna. Men då är ju det lilla problemet att det är ju Spanien och det är politik inblandade. Det är Madrid mot Katalonien och bla bla bla. Ja, man måste ha en jävla massa punkkulor som förbundskapten om man ska ta ut en hel 11 Barca-spel. Det inte kommer hända, det tror jag inte. Det är ju lika stor chans som att Katalonien kommer bli en officiell stat och få spela VM-kval och allt vad det här innebär.
Fast jag tror de själva att de kommer bli.
Alltså, går snack. Går vi in på en ny diskussion nu? Går snacket så där nere?
Ja, absolut. Jag var med en kompis häromdagen som är katalan. Så kom vi in på det av någon anledning. Och han bara, ja men du vet att om 2 år när du kommer gå här kommer du gå på Kataloniens egna landsgator.
2 år. Om 2 år.
Alltså det skiljer sig. Det är vissa som vill men inte tror det händer. Vissa, det är rätt många som säger att 2014 kommer de vara självständiga. Sen så är det väl en del som ligger där på 20 år. Men de tror rätt säkert på att de kommer kunna bli det.
Jag tror inte att de kommer bli officiellt stopp. Tror inte jag. Jag tror att Spanien kommer aldrig tillåta det.
De kommer aldrig få i röstningen. Och får de inte röstningen så kan de inte bli självständiga.
Ja, och alla katalaner i Barca är ju redan FIFA-tied till spanska landslaget då. De har ju inte fått representera Katalonien.
Och Luger hade kommit tillbaka.
Ja, han blev typ såhär maskott och såhär motivator på bortamatcherna mot Spanien. Såhär.
Där har vi Imperiador verkligen. Han är ju som Katalonis Napoleon.
Ja, herregud.
Han hade kunnat leda den armén utan tvekan.
Ja, herregud. Garanterat. Jag tycker man att Guardiola är en frontgud så är ju Oliver verkligen.
Oliver är ju den största.
Ja, herregud. Garanterat. Men du...
Och Laporte hade kommit in dansade med sina Porsche-stjärnor.
Ja, precis. Med sina dyra champagneflaskor.
Och journalisterna som han hade betalat för att
spionera på Roselle. Eller på han
heter. Laporta och Olegueri i en valkamp.
Ja,
I alla fall till andra nyheter då. Fan lät så igår. Har ni hört någonting?
Jag skulle kunna ta upp det om att Titus lag nu har slått rekordet i bästa säsongstart. Men frågan är de så jäkla bra? Om man kollade på statistiken från skillnad mellan Radamir Antic som hade rekordet tidigare med Madrid. Så hade de släppt in mindre mål än vad Titus lag har gjort. Och om man kollar på Guardiolas lag 2010 och 11 så gjorde de fler mål än vad Titus lag har gjort. Så är det bara att Barca har varit otroligt bra eller de andra lagen som har varit dåliga?
Det känns som att de har vinnarmentaliteten är lite annorlunda från i fjol. De kände som de var lite mätta efter all framgång, men den här säsongen så känns det som att det är ingen tvekan, utan de, oavsett om de ligger under så de kör på ända in i kaklet, och de är sådana segrar. Sevilla, både Celta och så de har vunnit precis i slutet. Och nej, det känns som att det har ändrats lite. Därför tror jag det.
Fast det är rätt anmärkningsvärt att de har släppt in 16 mål. Och om man kollar på Guardiolas lag 2010-11 så hade man släppt in 8 mål vid samma omgång. Det är dubbelt så mycket mål.
Då måste man ju ha med i beräkningen att spelade Alex Guardiola. Nej, det gjorde han inte. Så då kan vi stryka det.
Okej. Där tror du.
Då släpper vi in med väldigt många mål. Med eller utan Alex.
Ja. Det är inte hans fel, men vi är ju...
Men däremot så ska man väl kolla på att vi har svarade backlinjer. Men däremot har Valles inte känts lika stark som han har varit de föregående säsongerna. Det kan man ju skylla lite på backlinjen, men det har ändå varit vissa skott och sånt som han bor, som man känner att de brukar Valles ta, men som han inte ens har varit i närheten av.
Nej, men det håller jag med.
Och då är jag ändå en sån... Då är jag ändå den som alltid skyddar Valles och ska alltid vara på hans sida, men han har faktiskt tappat den här säsongen.
Ja, men det är ju det. Man har ju hört mycket om att han kan tappa motivation väldigt enkelt.
Ja.
Och sen var det ju när han sa att när Guardiola hade lämnat att det var som att läsa i fotboll på ett universitet. Att han kunde att han inte kunde taktik tidigare. Så jag vet inte om det är någonting som bara har försvunnit eller om han... Men om man håller på så här hela sången så kommer det inte...
Men
det
kan också med det. Han säger att han inte tyckte om, eller han aldrig tyckte om att vara målvakt, och att Guardiola först fick honom att liksom verkligen tycka det var kul att stå i mål.
Ja.
Har han tappat det igen bara för att Guardiola har lämnat? Kan det vara något sånt också så att han liksom inte tycker det är kul? Och
det kan det vara det. Jag minns att han var från Europeiska Supercupen 2000, alltså förra året när vi mötte Polpo. Eller förra året. När vi till Porto, vi var med på ett Messi och Cesc hade gjort
det. Ja, just det.
Ja. Så var det en...
Ålder, då?
Ja, precis. 2-0. Men det är en sekvens när Barca leder med 2-0. Och Valles får en passning av Mascherano. Och så zoomar de in då, Guardiola. Och Guardiola pekar liksom tillbaka. Fast Valles vänder mot andra kanten och bollen flyger ut. Guardiola ställer sig upp som vanligt ut. Bara på fan, bytta med sina händer som han alltid gör. Sen under repris-ceremonin så ser man hur Guardiola går fram till Valles och förklarar situationen. Att det borde gjort så här, det borde gjort så här. Och så Valles försöker förklara, jo men jag kunde inte göra det. Och då har ändå bara vunnit matchen och allt var över. Och det tror jag att han också saknar det här, att när han hela tiden visar honom vad är det för fel. Så
ja. Kan ligga där.
Men grejen är när man släppt in de enkla målen, det känns att alltså pojkmisslag, han släpper ju...
Nej, men exakt.
Alla de gör några drömmål, utan det är det som är grejen, att han har släppt in ett enkla mål. Det är så här, inte täcka första stolpen och veka när han ska gå ut och plocka ner dem. Alltså, det är sådana enkla grejer. Det är sånt man stör sig på.
Det känns liksom som att...
På grunden och reflexmässigt så är han tveklöst en av världens främsta. Men
det känns som denna säsongen.
Eller fortfarande, det har väl kommit tillbaka lite med de här enkla misstagen.
Det känns som att så fort motståndarna får ett anfall så är det nästan 50% chans att det blir mål. Om vi har bollen så kan vi göra mål, men så fort vi tappar bollen då gör de mål, känns det nästan som nu. Medan man tidigare de föregående säsongerna när typ en spelare kommer en mot en mot Valles så känner man att Valles tar den, för han tar allt en mot en. Men nu har han tappat allt det där.
Nej, men det har du med. Plus att motståndarna kommer så jävla nära vårt mål nu tycker jag. Studerat nu när Busquets tycker jag var kanske den sämsta. Eller inte den sämsta. Men hans positionsspel i år har alltså varit förskräckligt dåligt. Jag vet inte om vad Villanova tänker med problemet med också. Så att nu när alla är tillbaka så ska man första gången kunna få kritiserar honom. Och nu kommer vi möta ändå Malaga, Atletico Madrid. Det möter vi nästa vecka, tror jag. Så det är de tre matcher som bara kommer på det lite svårt. Och då kan vi äntligen se vad laget är i Jogo.
Men vad tycker ni det säger om ligan? Att om vi säger nu att Barca, vi alla vet att Barca kan spela mycket bättre än vad de gör. Och vi sitter och klagar på försvaret och allting. Men att de ändå är 40 poäng i ligan efter bara 14 omgångar. Och bästa ligastarten någonsin. Är det bra eller dåligt? Liksom? Vad säger du om ligan? Och om, är det bra för Barca att ha så stort försprång?
Jag tror det är mer om Barca än om ligan i det här fallet. I och för sig så är det många lag som har blandat och gett. Men vad det var kvar på lite goda de har varit. Och det är som faktiskt mätte med dem. Jag tror det är Barca har varit... Alltså, spelmässigt har de inte varit så jättevilläggta som de har varit under Pep kanske. Men de har haft det där extra som behövs för att vinna. I princip.
Men ni måste också komma ihåg att det är ju första gången som Barca går, alltså kommer till en säsong utan att ha vunnit en enda stor tid.
Det första gången på några år menar du?
Ja, någonsin.
Hade
jag
några sex år där.
Men... Nej, precis. Nej, men jag blev ju supporter med Guardiola och Messi liksom. Jag, ja. Nej. Första gången sen Guardiola. Man inte vinner någonting stort efter Pep. Och det tror jag har varit gett laget en väldigt stor motivation för.
Men vad tänker ni... Kan det, är detta på något sätt gynna detta Barcelona att vara så mycket framför de andra? Jag känner mer att det kan vara ett dålig grej eftersom man inte får samma motstånd och man pressas inte på samma sätt av att man måste bli bättre. Om du har en Madrid bara ett poäng eller två poäng bakom en, då vet man att man måste vinna hela tiden och man måste bli bättre hela tiden. Men om man ligger så här 11 poäng före Madrid och 6 poäng före Atletico Madrid, det kan man liksom, det känns mer som att de kan slappna av. Det känns som de har gjort det i flera matcher, att det är typ mot Levante, tar det lugnt, sen så kör vi några minuter och vi bara kör på allt som vi kan och så vinner vi 4-0. Men det finns liksom ändå de här minuterna där man tar det lugnt, där man är okoncentrerad, där man släpper in enkla mål. Och det känns som att det hade varit lättare att förbättra det om man har ett riktigt motstånd som är liksom på en hela tiden, så att man liksom tvingas att förbättra sig.
Men sen vet jag inte vilken skola Villanova kommer från. Men Guardiola och Villanova, eller Guardiola, de ändrar ju saker hela tiden. Det är kanske, men det är det som säger nu, alltså, att det är nu Villanova måste till laget, att inte släppa om. Ja, men det är något nytt och ja, vi vinner nu. Vi leder med 11 poäng och från Madrid och 6 atleter. Nu, men det är nu bara att hitta på nya lösningar och lösa. Det är jättekul att titta på det.
Till atletico-grejen där, jag är skitbesviken, för jag trodde verkligen att de skulle köra över Real Madrid, för att köra över Real Madrid, det är inte ut. Och kan inte vilka som lag som helst gör. Däremot så trodde jag verkligen att i år så kunde de verkligen ta det där seger och kliva över den där barriären och verkligen bli en top contender, om man säger så. Att de skulle kunna klara av det.
Men för vilken skitmatch det var.
Vad fan är det de håller på med egentligen? Och den där Diego Costa, han, det är ju föreställning det där. Ha? Det är ju föreställning rakt av. Och det som är jätteironi i det hela är att jag så på Twitter överallt att Madrid-fans tar åt sig över hans beteende. Jag menar, hallå, har inte klockan ringt ett par år nu? Liksom, vet ni inte?
Ja, precis. Vem är Pepe liksom?
Även om jag ändå gillar Pepe så, vilket många inte gör, så som spelare gillar han som person. Hon är en helt annan femma. Men nu vet de ju liksom hur det ser ut. Men återigen, att det går jättebesviken där. Det är,
ja, ja. Och, men samtidigt var det på Bernabeu. Madrid är piss. Jag vinner. Vi tappar inte det som topplag eller som storlag i Madrid är. Alltså, alla hade ju fantasin om att Falcao skulle sänka Madrid. Och
bla, 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 bla. Ja.
Men
i den matchen, den enda som spelade bra var ju egentligen Ronaldo, som gjorde något bra ifrån sig. De andra höll ju mest på att göra annat än att spela fotboll. Som Silo sa, de låg mer ner på planen mer än vad de spelade boll, än vad bollen gjorde. Så att Madrid vinner är ju för att de har Ronaldo i den matchen.
Jag tyckte det var lite synd att Arda...
Ja, det är idiotiskt.
Men det var jävligt synd att det hände så tidigt, för matchen har ju inte riktigt satt sig. Nej. Eller Real spelar ju på resultatet efter de gjorde 1-0. Och det var i princip den enda chansen. Hela första halvlek och Atletico hade mycket mer boll än vad jag trodde. Så det blir en helt annan matchspel än vad jag trodde det skulle bli. Jag trodde det hade blivit det också om det hade stått 0-0 lite längre. Det var lite slut. Det kändes som att inte riktigt fick chansen Atletico. Sen så gjorde ju Real det bra defensivt. Men de var ju spelmässigt framåt så gjorde de ingen höjda match. Det tycker jag inte.
Nej, det gjorde de inte alls. Det är förödande det där. Det han gör i Turkan där i... Vad fan sysslar du med? Vem tar en sån frispark? Och så mot Cristiano Ronaldo, även om han har satt i 3 av 129 försök eller vad det är. Ja. Och då kliver han upp och sätter den också, typiskt.
Men typiskt mot Atletico Madrid och
det senaste laget han har suttit en frispark mot oss.
Ja, han gör ju alltid mål och har fattat gott mot Atletico Madrid. Det är det som är det märkliga.
Borde ju någon lärt sig också.
Kosta har börjat sätta Ramos då.
Alltså herregud. Jag
Kosta ger Ramos på Ramos.
På Ramos. Ja, jag satt där 10 minuter av Malvik år. Jag sitter helt själv i valet som inte hör bara. Alltså jag tror jag twittrar det med. Om Ondiano Majenko får den här killen att vara kvar i 90 minuter. Om han fortsätter så här. Han är ju min nya domare i så fall, men sen lugnar han ju ner sig en aning efter det. Herregud vad det höll på att bli.
Ja, men ska få Ramos?
Ja, vad fan är det här?
Nej, men det ska ju vara.
Sen tycker jag det är ganska föredömligt gjort av Ramos att inte alltså, gå till attack och liksom tillbaka och liksom ge tillbaka med samma grej. Det måste man faktiskt tänka på, även om vissa kanske inte ens vill att man ser hur era spelare beröm. Man måste faktiskt göra det för liksom, de fotbollsspelare idag, de är ju dagens rockstjärnor. De är ju förebilder för de här unga barnen att sitta och se ut som det gjorde på El Clasico för de här 2 åren. Det där är ju inte bra alls att se. Det är ju till viss del föredömligt gjort av Ramos att inte ge tillbaka på sig. Min fråga jag har tänkt att ta är... Och vi alla 4 vet ju vem som är våran vinnare. Men vad är alltså guldbollen för er? För alltså efter åren och det här med att Sneijder fick den inte 2010 och Messi har vunnit den för länge och Zlatan, nej nu ger den till Ronaldo bla bla bla. Jag är sur på Guardiola. Jag hoppas Barcelona brinner ner. Alltså för mig är guldbollen lite en smaksak. Alltså det är liksom vad du själv definierar världens bästa fotbollsspelare. För det finns ju kriterier också. Jag har med den här diskussionen så många gånger. Det finns kriterier med att han ska så här, lysa på ett sätt som ingen annan gör. Och han ska hjälpa sitt lag till framgång. Och det är med titelaspekten och allt för det. Men jag tycker att efter året, så jag vet inte. Det känns att det blir en smaksak. Liksom, bla, bla, bla. Han tog en titel, en titel som Messi tog. Ja, men Messi... För han har ju stått rekord och ingen annan ens i närheten av det här. Vad är guldbollen just nu?
Vad är alltså den dagen det går över så att guldbollen inte delas ut till den som är bäst utan till den som har varit med så länge så att den på något sätt förtjänar guldbollen i skåpet. Då tappar han ju allt. Och
ja. Nej, men det är nog det bästa du sa idag. Det är man sagt med om. Du förtjänar ju inte guldbollen som att visst, Ronaldo gjorde ett fantastiskt år. Men skillnaden enligt mig är att det är så väldigt lite Messi och Ronaldo. Men Ronaldo måste göra något extraordinärt för att kunna slå Messi. Ronaldo vann bara på ett fantastiskt sätt. Däremot gjorde Messi 50 mål, 73 mål på säsongen. Kan göra 85 mål året, kalenderåret.
Sjukt rekord för övrigt.
Ja, och det är just det att Messi, det känns som att Messi slår rekord på rekord på rekord. På rekord. Ronaldo däremot, han har vunnit EM, ja men en jävla guldbollen, han har vunnit Champions League, vet du, en jävla guldbollen. Jag hade skönt att kunna testa på honom då.
Ja, men samma.
Men hur förtjänar man en guldboll, det är det under.
Ja, exakt.
Alltså, det känns att så länge Messi finns ska Messi ha guldbollen och om han fortsätter att prestera på den nivån han gör. Han är på en annan nivå än vad de andra är och det finns inte, alltså om man ska ha ett pris till den som förtjänar det mest, då får man ju skapa ett nytt pris och ha vid sidan om guldbollen och så kan Messi få sin guldboll varje år och så ger man det andra priset till den som förtjänar det mest nu, eller hur man ska säga.
Ja, precis. För att folk glömmer ju gärna av att han har haft ett pris för säsongens spelare som delas ut i augusti. Nu vann ju Iniesta Europas bästa spelare. Och ni har ju sett bilder på Messi och Ronaldo, va? Det säger ju ganska mycket om hur mycket det är. Alltså alla vet ju att Ronaldo blir seriöst ledsen när han vinner. Och jag tror att när han kommer upp med Messi och Iniesta och de ropar upp Messis namn, jag tror seriöst att han kommer bli ledsen.
Jo, men jag ska säga, det är klart att han blir det. Men man måste också se det ur Ronaldos perspektiv där lite. För att ingen trodde på att han skulle vinna priserna längre. Det är om du åker till de här galorna. Så nu senast den här som Iniesta vann. Så det var inte, Mourinho var inte där. Det var ingen representant från, eller den representant som var från Madrid var någon i styrelsen. Det var inte ens presidenten eller någonting. Det är liksom som att de inte ens tror att han ska vinna den. Och när det var guldbollen för något år sedan så åkte de inte ens dit. Det var Madrid själva som flyttade en match som gjorde att de inte kunde åka dit. Och det visar bara att hela klubben säger till Ronaldo liksom, vi tror inte att du kommer vinna den. Och för honom som då liksom, i sitt huvud ska vara bäst i världen. Det kan inte liksom kännas tryggt att inte ens den egna klubben, den egna tränaren ens tror på en i de här sammanhangen.
Nej, men inte ens kaptenen.
Och då när liksom, det inte ens är Messi som tar det här priset utan det är Iniesta som tar det. Det liksom måste ju kännas extra ont. Och så sitter typ flera från Barcelona i publiken och det är bara en som är där med honom. Ja, känns som, han måste känna sig liksom som ensam i världen. Det är jag mot resten.
Men vet du
vad? Jag tycker det blir så överdrivet. Jo, absolut. Säger det just bland Messi först. Alltså, för det första så de är inte särskilt lika spelmässigt. Det enda de har gemensamt är att göra mål. Och det är ju inte den enda kriterien för att vara bäst i världen och få guldbollen och göra mål.
Absolut. De har 869 dagar.
Ja, just det.
Det måste glömma av det. De har ju 869 dagar emellan varandra. Och det har sönerna också. Förlåt, jag var tvungen att lägga till.
Nej, det är viktigt att det är poängtera. Men det är bra, men jag kan störa på och mycket när folk diskuterar Messi. Men det är ju det att han på något sätt kallas för diktatorn i Barca.
Så ni när de gjorde...
Herregud!
Så ni avsnittet på Krakowia när de gjorde det kul av det?
Ja, gud på dem. Ja. Alltså, det var ju det bästa. Sen, bara flika in en grej jag läste på Twitter. Sherman Burgos, assisterande coachen i Atletico Madrid. Ni såg han på matchen att det han...
Ja, just det! Just det, det hände ju någonting.
Ja, tydligen hade han sagt till Mourinho, I'm not Tito. I would tear your head off.
I'm not Tito, vad sa du igen? Jag hörde
inte dåligt. I'm not Tito, I would tear your head off.
Oh, shit. Jag har ju fått tillbaka den spanska kanalen på min box, tack och lov. Så att de inkompetenta Seymour-kommentatorerna. Så där får man ju se liksom det som man får se hemma i Sverige. Och jag ser faktiskt det här när det händer då, när den här tränaren är över och börjar peta ett finger mot den här jävla Rui Faria eller vem fan.
Jag hatar den människan.
Ja, jag gillar att han är alltid där och hugger. Och man tyvärr, han är ju en jävla fysioterapeut.
Ja, precis. Sätt dig ner och gör du ska göra.
Ja, så jag tyckte någonting hände och sen fick fjärde när man kom där och så... Jag vet inte, vad hände där? Men sen jag sökte på Twitter men jag hittade ju inget. Jag såg det. Jag sa faktiskt det där hände. Så okej, så han sa sådär alltså.
Men det är mest i diskussionen. Förlåt, innan jag
får bara... Jag får bara köra in en grej också. Det med efter Madrid-derbyt. Hörde ni det Carranca sa om Mourinho på presskonferensen? Ja, Carranca går in på Mourinhos presskonferens som Mourinho inte kommer till, som vanligt. Och så säger han efter matchen, Mourinho always show his face, he never hides. Det säger alltså Carranca på Mourinhos presskonferens som Mourinho inte är på.
Ja, och tagning övre behöver vara med domare genom tid.
Ja, precis.
Så mycket
är det. Det är det enda man kan säga om honom. Men bara detta med Messi, att det handlar om en diktator och att han är diva. Jag har inte sett en enda spelare som blir sparkad så mycket som han blir, attackerad så mycket som han blir. Men ändå alltid ställa sig upp och vilja spela fotboll. Men sen att det händer tendensen med David Villa. Men just den matchen.
Jag vet, just den matchen. En gång! Och precis, det är 3 månader sen typ.
Precis. Men just den matchen, du vet att han var ju förbannad på allt och alla.
Det var han ju. Det såg man klart och tydligt. Ja. Han tog bollen och stack själv varje gång. Och inga riktlinjer att spela efter. Och...
Ja, precis. Men just det. Att man glömmer ju ofta att Messi är en otrolig... otroligt stor vinnare. Men bara det att det inte går att festa eller köpa dyra bilar, så ska han kritiseras för att han är för lugn i media eller han är en jävla stor demo där.
Jag har fått höra en story. Jag vet inte om jag ska tro för mycket på den. Men det var någon match när, ja, det var El Clasico, när Guardiola sa att Teo skulle starta El Clasico. Då ska Messi ha blivit fly förbannad i omklädningsrummet och sagt att han vägrat spela om de inte ska ta det på seriöst och spela med en B-lagsspelare. Men där kan man se diktator, om man nu ska få in det. Men jag vet inte hur mycket man ska tro på den där storyn överhuvudtaget egentligen. Medan att man har sett att Messi har blivit irriterad när typ Teo valt att gå ut själv på planen. Men det är ju bara normalt för en fotbollsspelare att man blir irriterad när man inte får en passning. Det blir ju vem som helst.
Ja, precis. Men också efter Chelsea-matchen. Då har också Messi attackerat tydligen Guardiola och sagt att vad fan håller du på med den här taktiken? Du fattar ju att vi inte kan vinna när du ställer upp med så här konstiga spel och vet du, med en tillbasslinje. Men då det var Messi som missade straffen mot Chelsea.
Jag tror det är bullshit allt. Det är överdrivet. Det är journalister som vill ha något att prata om. Och det är säkert vitklädda människor som vill tracka ner och ha någonting att snacka om. Svenska Aftonbladet måste ha något att skriva om. De skriver fortfarande länkar. Här sunar han till på lagkamraten. Messi arg efter vinst. Alltså, den var ju öppen för det.
Men de tar ju också, de går väl in typ så här på Marka och tar en story, kör den i Google Translate och lägger ut den på Aftonbladet. Det är liksom...
Det märks att det är bullshit. För att, liksom, vilken typ av klubb är vi egentligen? Är vi Manchester City som tror att det är fotbollmanager? Och viss tradition bland tårna, men ingen heder alls. Alltså vi är FC Barcelona. Utan oss hade Lionel Messi inte varit ett jäkla fisk.
Precis, och framförallt inte utan Guardiola, glöm av
det. Han har varit någon jävla Ariel Ortega, så här. De har varit i River Plate och Turkiet och så har det hänt. Så här, nummer 10, vart den misslyckade Maradona, bla bla bla.
Precis.
Det hänt något.
Det är en sak som jag blivit orolig för. Ni minns ju när vi ställde oss och skulle kolla på matchen.
Var det mina supermatcher med fyrverkerier?
Nej, jag tänkte mig av ett klassiskt match när jag och du dödade med Alex och Hugo.
Ja, just det. Den fantastiska matchen där.
Men det visste att start man kunde läcka ut.
Från när läckte den ut?
Den läckte ut på dagen där, typ i tvåtiden, så läckte ut att Teo skulle starta.
Ja, på Teo. Teo startade.
Ja, och det var en elva som chockade, jag tror, ganska många. Matten väl kommer ut i pressen i alla fall. Jag undrar hur det kommer ut.
Alltså, spanska medier och deras resurser, någonting vi inte har så jättekoll på. Och minsta lilla ord.
De har ju tränat det på träning och allt möjligt. Det kan ge hintar om det på alla möjliga sätt.
Men ingen kunde gissa sig till den starten på Barca på hemsidan.
Absolut.
Nej,
du. Ja, men jag vet att Tottenham bara så har den här guest-line.
Det tog rätt lång tid under Guardiola innan det var någon som hade gissat rätt startelva två gånger på Tottenham. Det var liksom, och då var han tränare i 4 säsonger och det var väl kanske en eller två stycken som lyckades få en rätt startelva två gånger.
Och mina vänner, vi får inte glömma att förra året var ju inte ett vanligt år heller. Det är mycket som hände och mycket skador. Jag tror att vi hade ett fullt lag. Om vi återgår till det här med hur förra året, så vi var inne på att vi hade bara haft en cup-titel. Jag tycker att, alltså, jag har sagt det här med mamma flera gånger också. Real Madrid var ju bra förra året. Det är ju inget snack. Och det är ju klart att i slutändan så höll vi det. Och då är de välförtjänta vinnare. Men med ett fullt lag. Jag menar, gubbar. Christian Teo startade ett klassiko på hemmaplan i en match som avgör ligan. Christian Teo. Alltså, vad är det signalet till er? Alltså, Mascherano har nog aldrig fått så mycket spel i hela sitt liv. Christian Teo startar ett klassiko hemma.
Och Teo är fortfarande en B-lagsspelare den här säsongen. Även fast han bara är med A-lag, så är han fortfarande på papper en B-lagsspelare. Det säger en del.
Ja. Yes, ja.
Sen har vi hela det här med Gerard tid också.
Och just det.
Herregud, hur kan jag glömma det där? Den Osasuna där borta, Osasuna-matchen var han blev petad. Ja.
Och sen har vi hela grejen med Abidal också, som såklart har påverkat truppen de två senaste säsongerna. Och så hade vi Villanova ett tag också.
Peps Damm. Och så har Peps Damm på Alexis Sanchez där när han har gjort 90 minuter med Chiba.
Ja, La Concha med det.
Ja, exakt.
Använd huvudet.
Ja, sen åt jag Rotel versus Laporta som också stödde din. Adam, du byter ämne va?
Ja, jag tänkte gå in på en sak. Jag snackade om det med polare förut. Och det är ju lite, ska man säga, lite svårt att spekulera kan man alltid göra. Men det är svårt att veta hur de tänker kring ansvarsfrågan i framtiden. För just nu som det är så, utom Messi, så är det ju egentligen ingen som är riktigt helt ordinarie, om man ska säga. Pedro har ju varit en del av säsongen, men han har inte presterat i alla fall målmässigt. Och
i Barca i alla fall, för i landslaget krutar han ju på som in i helvete.
Precis, men om man tänker Barca och spelmässigt lite halvt sådär. Så pressspelet, försvarsmässigt, allting så sliter på väldigt bra. Men han är i sak på det där sista. Ja. Och då har vi Villa som ändå presterat bra. Teo som verkar vara en personlig favorit hos Tito. Cuenca har ju, är ju inte tillbaka för nu. Då har vi ju Deulofeu och Neymar som lyckas in. Så jag tänkte bara höra vad ni tror om och framtiden.
Du glömde en kille.
Alexis.
Anders Iniesta glömde också. Som också spelar en
Jo. Men det är ju bara att konkurrensen blir ännu tuffare om den där sista positionen. Då. För jag tar det för givet nu att Iniesta kommer att spela kanten i de viktiga matcherna.
Och jag tar för givet att Neymar kommer att prövas i sommar också. Så vi kan
starta. Ja, igen.
Ja, men vad tycker ni om affärerna?
Jag kan i alla fall säga att jag tror att Deulofeu kommer att ha en säsong till i B-laget. Och sen kommer vi också ha Dongo som kommer komma upp och börja knacka på A-laget om bara några säsonger. Så att det kommer bli fullt rejält uppe. Jag känner att Neymar känns som en idiotvärvning, men den kommer ju bli på grund av Rosell, även om vi inte behöver honom. Sen Cuenca är väl en som kommer ha svårt att ta någon riktig plats nu när han har varit bort också så länge. Jag tror han kommer antingen bli såld eller utlånad.
Samtidigt har ingen annan presterat sig toppligt.
Det är sant, men... Ja, han har ju chansen, men det känns som att han kommer vara en av de som ryker. Via kommer väl inte vara kvar så många säsonger till. Det är väl kanske en säsong till, skulle jag säga. Teo kommer också ha det svårt och måste verkligen börja bevisa att han ska vara kvar. Annars känns det som att han också kan vara på utgående. För det är ju någon som kommer behöva lämna snart om vi ska få upp både Gerard Deulofeu och de går från underifrån inom bara några år. Och Neymar ska in. Och...
Alltså, de går inte riktigt lika tongivande. Så jag tror det kommer ta en 3-4 år kanske innan han kan vakna för det, tror jag i alla fall.
Men han kommer väl i alla fall börja komma upp och knacka om i alla fall 3 år, tror jag. Och det är ändå hyfsat snart.
Man är 16 år.
Ja,
precis. Man är 16 år och han har ju sånt talang. Så att när andra klubbar börjar rycka i honom så kommer vi bara tänka att oj, vi måste kanske driva med morot så att han kan få knacka på A-laget.
Ja.
Så jag kan tänka mig att om 2 år så kommer vi se Dongo i kanske någon Copa del Rey match.
Ja, han kommer inte gå in direkt liksom.
Det är en helt annan sak att spela någon gång då.
Om typ, men som du sa, 3-4 år kommer han vara redo. Men jag tror han redan kommer börja komma upp och få några så här Copa del Rey matcher om typ 2 år. Och det är ändå, kan ni ändå
jag tror det är lätt kunna plocka med en Champions League match mot Benfica redan nu.
Jo, absolut.
Men då måste jag säga att vi har ju också en president som älskar att spara pengar samtidigt som att han vill bygga en ny arena och värva in Neymar för 50 miljoner. Spelare kommer ju att säljas nästa sommar, tror jag.
Ja. Jag tror Alexis inte kommer vara kvar så länge till.
Jag kan tänka mig att Alexis kan ryka, Villa kan ryka och faktiskt Dani Alves kan ryka nästa sommar.
Men hörni, om vi stannar vid anfallarna, om vi tänker nästa sommar, om vi istället för att spekulera vad vi tror, om vi bara säger att Neymar kommer och Deulofeu flyttas upp, jag tror att han kommer att vara kvar i B-laget. Han är för bra för det. Antingen så lånas han ut i så
fall. Fast samtidigt, som du kollar på B-lagsmatcherna, så har han inte fått starta i alla matcher heller. kapten De Lofeo, han är inte liksom, startar inte alltid varje B-lagsmatch heller, så det.
Nej, fast det är ju mer en del i själva processen det här med.
Jo,
borde ha fått tydligt att liksom, han är inte nummer ett överallt. Han får sitta på bänken ibland, han får lära sig det när han kommer till A-laget sen att du kommer inte starta varje match och du kommer inte kanske bli den stora stjärnan.
Tror du han kommer bli upptagen i A-laget nästa säsong? Det tror du väl inte?
Jag tror det.
Upptagen i A-laget redan nästa säsong? Jag tror att nästa säsong kommer vara...
bättre än både Tejo och Koenke i mina ögon. Kolla bara i U21. Han briljerar med Misko och Munein.
Jo, men vad jag tror... Spelare. De kommer köra...
Tejo är inte i näten och var ordinarie där.
Jo, men jag tror att de kommer köra en säsong som de ofta gör. Som de gjorde med Thiago och med andra. Att han fortfarande är en B-lagsspelare. Men att han kanske spenderar mer tid med A-laget. Men fortfarande kan spela B-laget också. Och sen som en säsong efter så kommer han bli upptagen. Men jag tror inte att de kommer ta upp honom redan direkt nästa säsong. Jag tror de kommer köra en säsong där han hör mycket till A-laget. Men där han fortfarande är en B-lagsspelare.
Ja, men minns inte huvudet.
Speciellt om man får in Neymar också.
Jag tror att Guardiola och Villanova som ritar upp en plan för alla ungdomar. Att du spenderar ett halvår i A-laget. Sedan skickas du ner till B-laget för att där ska du ta en tongivande roll och styra dem framåt.
Men om vi tänker, det du och jag snackade om häromdagen, om Girona skulle gå upp i högsta divisionen och Barca använder dem genom att låna ut de här spelarna som ligger på gränsen mellan A-laget och B-laget och låna ut dem till Girona. Vad säger ni om det?
Ja.
Det hade varit ultimat om Girona gick upp och så kan spelare som typ ja, men Sergio Roberto, kanske någon av Quinca Teo, kanske Planas, sådana spelare lämnas ut dit. Eller säljas tillbaka option. Det hade varit lyckligt.
Men vi vet alla det här, när man lånar ut spelare så kommer de ställa tillbaka.
Fast jag tror ändå det blir lite skillnad om du kör det till en klubb som ligger så pass nära som Girona gör och spelar i samma liga. För oftast lånar du ut spelare till klubbar i typ England eller Skottland eller Holland eller var som. Och då har man inte riktigt samma koll på. Men om de spelar i samma liga, du ser dem gå upp mot dina egna spelare. Jag tror att det blir lite en annan sak. Och dessutom om det då är en så pass nära klubb som Girona ligger till. Att spelarna fortfarande är så pass nära hem. Att det inte blir för mycket flyttande och allt sånt där. Att det kan hjälpa till att göra det enklare. Att låna ut spelare dit och sen ta tillbaka dem ändå.
De kan ju behålla hela kontaktnätet med både familj och vänner och allting sånt om de inte behöver flytta så jäkla långt.
Men sen minns man ju från Bojan Krkić att du kan vara en supertrang, men saker och ting kan ju hända på vägen.
Fast det, i fallet Bojan, i och för sig, han har inte gjort någon större succé nu heller. Men jag tror en av de största grejerna det var att han fick spela på kantet helt år hela dem, och det är inte på den positionen han skulle spela. Så.
Nej, det är sant. Men,
och så var det hans självförtroende.
De spelsystemet med falsk nia som Messi spelade och inte kör med någon renodlad striker, då passar inte Bojan in helt enkelt.
Nej, men det var ett problem att det känns som att han tappat otroligt mycket. För detta var ju ändå en kille som gjorde flest mål i Jugoslavien.
Men jag tror också det handlar om att han hade alltid en karriär när han var liten. Där han var alltid bäst, det gick alltid bra för honom. Det var inte så att han var egoistisk, men han var van vid att alltid var det bästa, att allt gick bra. Och sen så då när han kom upp i A-laget så hade han en supersäsong. Men sen så började det gå emot honom och han visste inte riktigt att han skulle tackla det. Och få dåligt självförtroende. Och när du väl har kommit till den sitsen och har så jäkla dåligt självförtroende. Då är det otroligt svårt att komma upp ur det och komma tillbaka till den nivån du egentligen liksom skulle kunna vara på. Den andra spelaren man har på liknande är ju Gaia Solin. Som också var ju den nya Messi i La Masia. Fick en skada och kom aldrig riktigt tillbaka. Hamna i City och sen så har skadorna bara fördärvat allt för honom. Och nu är han i Racing Santander, han är fortfarande bara 21 år gammal. Men det känns på något sätt som att han kommer aldrig riktigt bli det han såg ut som att han skulle bli. Och jag tror det handlar mycket om hur din karriär har sett ut innan, hur du kan hantera motgångarna. Det är därför till exempel med Montoya så har jag alltid sagt att jag är stensäker på att Montoya kommer klara det, just för att han har fått gå igenom otroliga motgångar och kommit ut liksom så starkt på andra sidan. Förlorar sin mamma, kommer ut och får debutera. Liksom, kommer ut och liksom ändå kör igång och får debutera i Barsas A-lag. Bryter nyckelbenet eller vad det var. kommer tillbaka så pass starkt direkt och så bra att han får bli uttagen till spansk landslaget. Det är liksom, där visar man en karaktär på att man kan klara av de svåra motgångarna, och då det plus talangen är det som gör det till en spelare. Och det är väl där många talanger faller på, att de inte har just den styrkan när det går dåligt, att de vet inte hur de ska hantera det. Och det är inte så mycket Barca som kan göra annorlunda i den frågan, för att man kan inte spela en spelare bara för att han ska få bättre självförtroende, men man måste spela det som är bäst för laget.
Det är sant, ja. Men jag håller med om att karaktär är ju det viktigaste, och det har ju tyvärr han inte visat. Det är bara en krigers. Sen får jag se hur det ser ut nu med de nya spelarna. Men om vi tillbaka till just den här frågan om anfallare. Hur hade ni velat se en anfallsuppsättning med fyra spelare, eller fem spelare från tre anfallspositioner?
Ta sex spelare, för jag tror det är minimum i nästa säsong.
Ja, jag tycker, men då är Anders Iniesta som mittfältare, och han är inte med på den listan, eller?
Nej.
Tre spelare, det är Messi och Pettino hos alla Alpe, ja.
Nej, men Messi ska vi väl sälja till Real Oviedo, eller hur var det?
Ja, men jag var inte Messi till Real Madrid också, det var det Pere sa.
Ja, just det.
Men Ronaldo lämnar du så, jag vet inte, lämnar pengar så att det ska
leva Messi. Nej, men Messi är ju självklart.
Menar du tre, alltså, som en start trio, eller menar du?
Ja, start trio sen på bänken. Nästa säsong.
Nästa säsong?
Ja.
Vad vill eller tror?
Vill.
Vill? Oj. Alltså, kollar man klipp på Neymar, då blir man ju helt såld. Samtidigt så vi har ju sinnessjukt många talangfulla spelare. Så kan jag nog inte säga direkt nu om jag vill ha honom eller inte. Det beror nog lite på hur många spelarna presterar under våren. Och då tänker jag inte typ på Via, för jag tar för givet att han försvinner. Men, ja, men sådana som Teo Kroenke, men framförallt kanske Alexis, om han kommer upp i, får ut så mycket potential som han faktiskt har. Det Olofeo presterar i laget, och man har chans i laget också. Och sådana aspekter måste man väga in. Men jag tror på något sätt ändå att Neymar kommer i sommar. Så jag säger väl Neymar, Messi, ja. Med Fabregas så kör vi på mitten, så tror jag att Iniesta kommer fortsätta spela kant i de viktiga matcherna. Men säg Neymar, Messi och Pedro då, så... Mm. Så har vi de anfallare som anfallare. Sånt där. Och så tror jag ju Teo på något sätt inte blir kvar. Jag tror Alexis blir kvar.
Ja, för mig är det allting vill, hur Neymars öde ser ut. Jättesvårt att diskutera det just nu. Men, om vi säger att det finns en potentiell övergång och det verkar... Eller då är ju den killen redan inskriven snabbare. Ja, snabbare Karanka kom in på ett pressrum. Så, jag säga. Det är helt obeskrivligt hur bra han är. Och dock så är det ju ett jätteminus att han fortfarande är kvar i Brasilien och spelar. För att den killen har ju redan, som jag och du Mohamed har diskuterat innan, redan världsstjärnestatus.
Ja,
det är ingen snack om saken. Och det är helt sjukt, för det är ju rakt av samma dilemma Robinho gick igenom. Så ja, det är dags för honom att ta sig till Europa, och då tror jag han kommer till oss. Han vill inte gå till Angie Marshall, ja, vad var det nu? Neymar skulle jag vilja ha där, och så skulle jag vilja ha Messi där, och så skulle vi ha Pedro där också i de viktiga matcherna.
Pedro
kan inte ha med honom, för att han arbetar nästan kopiöst utan boll, och det har jag inte sett Alexis Sanchez göra i lika stor grad, även om jag tycker att han är arbetar. Har inte sett David Villa göra samma grej. Har inte sett man kan göra. Det är Teo i så fall som är lite mer lik i just det spelet utan boll. Men jag tror inte Teo och Cuenca är kvar till nästa säsong. Jag tror inte heller att David Villa är kvar till nästa säsong. Så om inte Neymar kommer, och vi har ett jätteproblem där. Frågan är då hur Alexis Sanchez situation ser ut. Skulle det bli så att
han kommer att förstå? Kommer, då försvinner väl inte en 3-4 stycken?
Nej, absolut inte. Men om inte han kommer, då om inte Teo och de är kvar, om inte de skulle gå rätt in i min startelva, då skulle jag tro att Alexis Sanchez måste ju ta steg för den. Då skulle jag tro att han eventuellt kunna starta eller nästa i de viktiga. Men om vi får tror jag Gerard där, född 94, blommar ut än mer än vad han har gjort. Så skulle jag kunna se han. Sen skulle jag, hade jag kunnat se Adriano eller Jordi, men det är inte så troligt. Men De Lofeo hade varit någonting. Sen har jag hört en intressant grej om De Lofeo innan ni får om ni tror man. Jag har hört att han är en liten bad boy.
Ja, jag har hört att han rökte.
Jag har hört tvärtom faktiskt. Jag har hört att jag snackade med Graham om honom för några veckor sedan. Då vi diskuterade det här hur han är på planen, att han är rätt så självisk och egoistisk och att det kan vara ett stort problem för honom och att han måste bli mer av en lagspelare. Men att han, då sa han Graham att han håller med om allt det där, men att vid sidan av planen så är han tvärtom. Att han ska vara världens schysstaste kille, bryr sig jättemycket om alla andra, är jätteödmjuk när det inte kommer till fotboll. Så fort det kommer till fotboll är han kaxig och allt det där. Men så fort det inte har med fotboll att göra så är han världens ödmjukaste, snällaste kille. Men det är jag för vad jag
har. Alex, var du som sa med det?
Nej.
Bra. Alexander, jag trodde det var du som sa det med om att han inte fick några intervjuer.
Jo, när det under hela när han spelade i juvenil redan i ungdomslagen så har han alltid varit förbjuden att göra intervjuer efter matcherna för att han är så kaxig och han är så het liksom direkt efter matcher och så fort det har med fotboll att göra så de vågar inte att han ska prata för att de vet inte vad som kan komma ut ur hans mun så han får helt enkelt inte gå i den mixade zonen.
Det är kaxigt. Hej, du är 18 år gammal liksom och ligger man inte med 16-17 eller?
Det är inte bra det där. Det är någonting de ska fixa. Förlåt nu, jag var tvungen att fika in där.
Varsågod. Ja, min startelva, Messi på vänsterkanten, jag tror att vi känner mer på det. Iniesta släpp Neymar på högerkanten. Och Mohamed Rachmel som falsk nia.
Ja, det är bra.
Jag har haft den här min faktiskt. Om Neymar kommer in och Elo ska in i vänsterkanten, Messi falsk nia. Men då kommer vi till problemet. Vad händer med Nobel Seskfab?
Precis, men det var jag inne på också. Det spelar ingen roll om vi värvar Neymar och hur bra de andra är. För så länge Xavi spelar så är han given. Iniesta är alltid given. Och så länge Seskfab spelar på den nivån nu på den här säsongen så kommer han också vara given. Då finns det bara en plats ledig i Messi så att säga. Eller på högerkanten då.
Ja, det blir ju Neymar då, Pedros. Bänkas eller och Sanchez. Men det är ju att
man kommer ihåg att Neymar är han är Silvas på vänsterkanten men på högerkanten har han inte lika lika framstående där man kan vika in och skjuta så jag vet inte om han är på högerkanten. Känslan är att han inte är riktigt lika bra där.
Nej, detta Barca måste ju förändras de senaste, alltså om 2-3 år så måste vi bara göra stora förändringar. Vi ska ersätta Carles Puyol. Vi ser ersätta Xavi. Och innan vi går in på en helt ny diskussion, men tror ni Villanova klarar av det?
Alltså det känns, alltså det är ingenting som kommer så drastiskt. De kommer ju exempelvis inte köpa in Pjanic som vissa medier absurt uppgett. Eller var in oss ny storback. Jag tror inte ett smack på det. Utan det allting har hela processen redan börjat. De förmodligen kommer det väl bli Fabregas och Iniesta som kommer intressera på mittfältet. Och i bak, alltså Pjoll är ju knappt given längre. Piqué och Mascherano har ju spelat de bästa viktiga matcherna tillsammans de senaste ett och ett halvt åren. Så jag tror inte det är ett stort problem heller. Och förmodligen så det är klart, det är en sak spelmässigt utan Xavi. Utan Pjoll spelmässigt, det kommer inte göra varken från till, tror jag.
Han kan sakna som en ledare.
Jo, allt exakt. Planen så kommer Xavi och vad betydelse för hela finn och hela klubben. Det kommer att saknas. Det blir en viktig pusselbit att fylla igen. Det kommer att bli utprisen. Får vi se vem som gör det.
Jag tror inte vi kommer spela på exakt samma sätt längre. För när Xavi inte är där så kommer det är inte så att vi kommer ta in en spelare som ska spela exakt som Xavi. Det kommer inte att hända utan det kommer väl bli antingen Cesc eller Thiago som får ta rollen att fylla i Xavis position, men då kommer det inte vara att spela som Xavi, utan det kommer bli en ny stil som hela laget kommer anpassa sig efter. Det kommer inte vara jättemycket skillnad mot vad det är nu, men det kommer om vi kör att det blir Thiago till exempel, vilket jag hoppas och tror i det långa loppet, så kommer det vara mer en teknisk och lite, han är ju mer en blandning av Xavi, av Ronaldinho och av Iniesta och sen lite av sig själv. Så det är en helt annan spelare, och även Cesc är annorlunda mot vad Xavi är, så det kommer inte bli samma grej. Och det är väl det som folk kommer klaga på, att vi spelar inte som vi gjorde förut. Men i det långa loppet kan det säkert bli mycket bättre, hur det nu ska kunna bli bättre utan Xavi. Men om man ser långt fram, det var ju samma sak när Guardiola slutade och man skulle fylla den rollen. Och det sades att det inte gick. Och sen så blev det ju Xavi till slutändan som har, även om han inte spelar samma position som Pep gjorde, så är det ändå han som har tagit över att styra själva laget och hur man spelar. Och det har ju blivit, alla säger att det är bättre nu än vad det var när Guardiola spelade, men då trodde man ju aldrig att det var möjligt.
Men annan intressant grej jag följer nu på är, jag går och kollar på tabellen i brasilianska ligan. Santos slutade 8.
Ja.
Han är på väg bort.
Jag vill sluta 8 i ligan, alltså det gör jag ändå.
Sen är det ju typ 10 ligor på ett år. Nej, hela ligan. Jag har ingen aning om det där systemet. Men visst, det är anmärkningsvärt. Det är ingen snack om det. Jag har en jättegrov grej vi måste ta upp. Om jag och Mohamed har tagit upp tidigare. Är Lionel Messi världens bästa spelare genom tid?
Ja. Alltså det är jättesvårt att säga egentligen. För att jag tycker inte man kan jämföra spelare från olika generationer. För att dels har fotbollen utvecklats, motståndet har utvecklats. Så att om man ska se det rakt av, så är han ju det. För att motståndet som Maradona och de spelarna hade var inte på samma nivå som Messi har nu. Men dessutom så hade ju inte sporten utvecklats på samma nivå. De hade inte kunnat lära sig samma grejer och få samma utbildning, så att säga, som Messi har kunnat få. Så det är helt omöjligt att jämföra mellan olika tidsepoker. Men det är ju bara att se pappret på svart och vitt, så har ju Messi slått i stort sett alla rekorden. Det är väl bara VM-gulden han saknar, men det är inte så mycket hans fel egentligen. Så att jag påstår att han är världens bästa, även fast det är svårt egentligen att kunna jämföra.
Nej, jag tycker att det är svårt. Däremot att han är vår generations bästa spelare. Jag har inte sett någon eller hört någon eller blivit så förvånad av en spelare någonsin, så som jag blivit förvånad av Messi. Jag blir helt nykär när jag ser han under vissa matcher. Man blir såhär, oj, hur gjorde du det där? Så jag menar, det blir finare, det går snabbare. Han uppfinner nya mål. Men du kommer inte här, behövs VM? Jag tror inte VM behövs.
Inte jag heller.
Kajf som inte aldrig vann VM. Vi har en distrikt som aldrig vann VM. Pelé vann 3 VM när det till var svart och vit. Pelé spelade ju aldrig i Europa.
Och sen så måste man
också Maradona dopade sig. Men dopade sig under sin storhetstid. Eller inte, det vet vi inte riktigt än.
Och sen så ska man kunna vara så överlägsen på det sättet som Messi är i dagens fotboll. Det känns egentligen som att det ska inte kunna gå, för att sporten har utvecklats så mycket att det ska vara omöjligt att kunna ta den rollen att vara så mycket bättre än alla andra på den nivån sporten ligger på idag. Det känns, jag vet inte hur det var innan, men det känns som att det var lättare när sporten inte hade utvecklats lika mycket att kunna vara så pass mycket mer överlägsen, att det ska vara mycket svårare idag när alla är så vältränade och alla är på en sån otrolig nivå.
Men det är samma också. Jag tycker det har gått lite till överdrift det där med att man vinner. Visst, VM är fortfarande det största, men på något sätt är det inte större och helt dominant i Champions League. 1, 2, 4 går det idag kanske ännu mer. Jag vet inte hur länge jag kommer hålla på. Men det 4 säsonger i rad nu, och hur länge kommer det att hålla på? Väger inte det högre än en potentiell VM?
För mig gör det men
Men det är sant, om man kollar på tiden när Maradona vann sitt VM och Messi, eller när Maradona vann sitt VM, han var ju med i VM 82 fick han inte gå till den, han var för ung tydligen. 86 var han var där i 90. Messi har ju bara haft 2 VM.
Ja, 06 av 10.
Ja, ja. Och 10 var också lövet i förrum och 2010. Det märker att det är många experter som ändå har han på topp 10-lista på representation. Man har ju inga mål och han hade inga assist, även för han hade vet du, några skott i stolpen. Han hade lite hockeyassist. Men under 2014, visst, han kom otroligt press på Messi. Men jag tror att han kommer lösa det.
Jag tycker man har kollat, alltså när man säger att Messi aldrig har gjort något i ett VM så är det helt fel. Om man går tillbaka till VM 2006 så var han ju fortfarande väldigt ung och han skulle väl egentligen, det var många som till och med frågade varför han var uttagen i Argentinas trupp och han fick sitta på bänken i flera matcher, men när han väl fick spela så gjorde han sitt första mål och han var en av de mest framträdande spelarna i Argentinas trupp och när de åkte ut så satt han på bänken och fick inte ens chansen att komma in när man gör ett felaktigt byte där man leder, där man egentligen borde satt in Messi och man skulle säkra upp det. Och så där gör han, om man kollar på det så gjorde han ett otroligt VM där, till, om man tänker på hans ålder. Och om man kollar på U20-VM som han körde innan det, så var han en av de absolut yngsta i turneringen och bar i stort sett Argentina på egen hand till guldet. Och sen så då VM nu 2010, det, alltså att säga att Messi inte gjorde bra ifrån sig där är helt fel. Han hade mer otur med att han inte fick in bollarna och sen så kändes det som att Maradona använde honom på helt fel sätt. Han la för mycket tyngd på Messi. Det var liksom att Messi ska göra det här på egen hand och en spelare i dagens fotboll ska inte ens kunna ta ett lag på egen hand. Man måste ha en spelare som presterar. Det går inte att en spelare tar ett lag i dagens fotboll till en VM-guld. Det finns inte. Inte ens för Messi.
Sedan har ju faktiskt Argentina, Di Maria, de har kun Amir, de har nog många bra spelare, men det är ju att alla lika gott, vilket jag förstår också, men det är att det finns ett helt lag som också behöver förändras och justeras. Den backningen Argentina har jag tror inte.
Alltså under VM 2010, alltså där existerade ju inget mittfält eller försvar, utan det var en otroligt anfall.
Sanetti och Cambiasso som precis hade vunnit trippen i Inter, och de får komma inte ens med i laget. Det var ändå en höjd. Men att det är ju en ytterback och en deftig mittfält som hade varit perfekta i VTD-laget.
Det var ju liksom i stort sett bara, det var som att Maradona förväntade sig att Messi skulle göra allting på själv. Han la allt på hans axlar och fick media att tro att detta fixar Messi själv. Och då blev det ju också en sån stort fiasko när Messi inte ens gör ett enda mål. Även fast det är inte så att han spelar dåligt på något sätt egentligen.
Nej, precis. Det är lite som att de vill att han ska vara framspelare, målskytt, artistkung, konstnär, och allt det.
Ja, sälja biljetter, skriva autografer. Alltså,
sälja popcorn.
Han är liksom bädd till att göra så många saker till det argentinska landslaget. Liksom,
jag tyckte också det var fel.
Han är bädd till att göra alla mål. Han är bädd till att göra assist. Han är bädd till att liksom, skruva fram och rita fram varenda jävla anfall de ska liksom fixa fram. Han är bädd till att skriva autografer. Han är bädd till att bli tagen på bild av varenda en. Alltså, han är argentin. Men liksom, det som är det stora problemet då när du har ett lag är att han måste liksom ha sån här sidekicks vid sidan av två eller tre andra spelare som liksom är där. En spelare vid sidan av och en till som är där och kan steppa upp och liksom ta efter ifall den här spelaren skulle liksom stå och svika. Det är så himla viktigt det där. För liksom, det är de här två situationerna som Argentinas förbund fotbollsen måste liksom definiera. Det är jätteviktigt.
Ja,
han kan göra allt själv.
Nej, men titta på typ i Barca på Messi. Det är nästan bara på plan som han är den stora fixstjärnan, för att annars utanför plan så vet du, håller inte klubben på att ge en massa PR-uppdrag. Jag får ju känslan av att i Argentina så vill de faktiskt vara Maradona, men Messi är ju så långt ifrån Maradona man kan komma. Sett till hur han är utanför plan, för att vi vill bara spela fotboll.
Spanska domare, tycker jag har tagit grejer också. Måste jag faktiskt säga. Nej, det var ju värre.
Det är ju din...
Vad tänker du? Tänker du på? Det är bara du som analyserar domare då.
Ja, men det är klart. Jag är ju den till nio år. Men vad ska, det är
ditt område. Ni vet
vilken high-chap det var innan. Det kan inte sitta och säga nej till... med dina Cantalejo och liksom, Perez Borrull och Iturralde Gonzalez, de här legenderna är liksom...
Ja, men jag saknar de killarna. Det enda jag vill att de ska bli bättre på är i efterhand.
I förbundet. Och om inte Marka tar bort de straffen.
Ja, just det. Vi missade med bilderna. Men innan vi avslutar bara så har vi varit upp en grej. När vi drev Peppes stampar på mig.
Mm.
Ja, och då är hon inte. Ifall jag har amputerat bort hans fingrar så kanske vi kan köra.
Alltså, vad
blir
så
less?
20 år,
ja. Jag avrundar och säger bonan, tack och tack, vem vi går till nästa.